الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في community إن شاء الله تعالى وترتوا لكوننا إذن بالسنة بوك رياض الصالحين أبو زكريا النووي Och alhamdulillah så har vi kommit ganska långt, nästan en tredjedel av boken kanske. Vi har kommit till kapitel 50 och gjort nästan 400 hadither, mashallah. Så det är mycket khair. Och det kommer mycket vackra kapitel framöver. Nu kommer vi idag, bihawlillahi ta'ala, börja gå igenom Bab al-Khawf. Kapitlet om att frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Och efter det kommer kapitlet om Bab al-Raja, att ha hopp på Allah subhanahu wa ta'ala. Så författaren säger här Bab al-Khawf, kapitlet om rädsla. Och ordet khawf nämns på många ställen i Koranen. Och det är då rädsla på svenska, att vara frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Och om man kollar de svenska översättningarna så används också ordet bäva. De som bävar, de som fruktar, de som är rädda för Allah azza wa jall. Och det här är någonting som också nämns med andra synonymer. Till exempel så nämner Allah ordet khawf i Koranen med synonymer som al-faza'a. Al-faza'a som också är en form av rädsla och skräck. Wa ar-ru' wa ruhba wal khifa wal khashya. Det är synonymer, mutaradifat på ett och samma ord. Att vara rädd. Vad är det man ska vara rädd för? Man säger, ulema nämner flera saker. Man ska vara rädd för Allah subhanahu wa ta'alas straff. Man ska vara rädd för helvetet. Det är samma sak. Man ska vara rädd för Allahs vrede, Allahs förbannelse. Man ska vara rädd för den dagen vi ska stå inför Allah, domedagen. Man ska också vara rädd för att kanske missa någon form av belöning. Att halka efter och att få mindre än vad man kunde ha fått. Det är några av de saker som man ska vara rädd för. Och generellt så säger man att det finns ju naturlig rädsla. Som att vara rädd för spindel eller orm eller någonting sånt. Det är tillåtet. Och så finns det den religiösa rädslan. Den religiösa rädslan. Och den är bara för Allah subhanahu wa ta'ala. Vi fruktar inte shaytan och jinner och änglar och helgon och liknande saker. Vi fruktar Allah subhanahu wa ta'ala. Som Allah kommer här att, som författaren nämner. Den första versen här var iyaya farhabun. Att vi bävar endast inför Allah. Det är endast honom vi fruktar och ingen annan. Och den här gudsfruktan, den har ju frukten när man är rädd för Allah subhanahu wa ta'ala. Den har den viktigaste frukten är, och det är att den hjälper oss att hålla oss inför inom Allah subhanahu wa ta'alas gränser. Att låta bli att synda. När du står inför möjligheten att göra någonting haram och du låter bli för att du är rädd för Allah, du är rädd för helvetet, då är det här en positiv rädsla. Som hadithen vi gick igenom tidigare med de sju personer som kommer att få Allahs skugga på domedagen. Och en av dem var en man som fruktade Allah. Han var rädd för Allah och lät bli att synda. Vem var den här mannen? En vacker kvinna med status ville göra zina med honom och han svarade inni akhafullah, jag är rädd för Allah. Det höll honom borta från den här synden. Och en annan sak som ulema också här nämner, det är att i vanliga fall när man är rädd för någonting så flyr man bort från den här saken. Är det inte så? Det kommer ett lejon. Springer du mot lejonet eller från lejonet? Från. Men är vi rädda för Allah subhanahu wa ta'ala, ska vi fly från Allah eller till Allah? till Allah. Fafirru ila Allah, som Allah säger. Så fly till Allah. Du är rädd för Allah och hans straff, då vänder vi oss till Allah och söker skydd från hans straff och ber om hans rahma och förlåtelse och så vidare. Ja. Författaren börjar som de flesta av kapitel med att nämna en samling verser från Koranen som handlar om al-khawf. Och de verserna är ju jättemånga. Men han nämner ett utdrag av viktiga verser. Den första versen som vi sa var Iyaya farhabun, surat al-Baqarah 40. Att frukta endast mig. Och han säger också här versen i surat al-Buruj, inna batasha rabbika lashadid. Din herres grepp är sannoliken kraftfullt. Allah subhanahu wa ta'alas grepp betyder här hans straff och hans hämnd över hans fiender är enormt och starkt. Det är inga lätta och enkla saker. Tro inte att Allahs fiender kommer lätt undan i nästa liv, utan Allahs grepp är hårt och hans straff är strängt. Sen nämner författaren de mäktiga verserna i slutet på surat Hud. I slutet på surat Hud. Där Allah subhanahu wa ta'ala säger وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةً إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. Att sådana straffdomar som vi har berättat om ger din Herre när han straffar ett folk eller städer där de gör orätt. Hans straff är alim, plågsamt, och shadid, det är hårt. Inna fi dhalika la'ayatan liman khafa 'adab al-akhirah, dhalika yawmun majmu'un lahun nas wa dhalika yawmun mashhud. I detta finns det en tankeställare för de som bävar för straffet i nästa liv. Då alla människor förs samman och alla kommer att vara där eller kommer att vittna. Och vi har skjutit upp denna dag till en bestämd tid. Och när den dagen kommer ska ingen människa tala utan Allahs tillåtelse. Vissa människor på den dagen är fördömda och andra kommer att vara lyckliga. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقَوْا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. Men vad beträffar dem som är fördömda så ska de till elden och där kommer de endast att komma dessa stönande och jämrande ljud från dem. Och där ska de förbli så länge himmel och jord består, om inte din Herre vill annorlunda. Och din Herre gör vad han vill. Men de lyckliga ska vara i paradiset till en boning. Och där ska de förbli så länge himmel och jord består, om din Herre inte vill annorlunda. En gåva av oavbruten lycka utan ände. De här verserna är otroligt mäktiga. Och Allah Azza wa Jal nämner innan dessa verser olika folk och hur Allah skickade profeterna till dem och hur de förnekade profeterna. Och sen nämner Allah vilka straff de fick. Och sen så nämner Allah generellt att när Allahs straff kommer, akhdu rabbika, så kommer Allahs straff väldigt hårt. Alimun shadid. Subhanallah. Så när ett folk gör orätt, wahiya zalima, genom att förneka Allah, förneka profeterna, förneka uppenbarelsen och trotsa sanningen, så kommer Allahs stränga och hårda straff. Och i detta finns det en tankeställare till dem som fruktar nästa liv. Iman khafa adab al-akhirah. De fruktar straffet i nästa liv. Och det här är det vi talar om, att vara rädd. Yani, när vi läser Koranen och finner hur Allah subhanahu wa ta'ala utplånade hela folk med vindar, med jordbävningar, med floder, med kyla, med stormar, med massa olika straff. Subhanallah. Det här borde få oss att tänka till. Är det inte så? Att de syndade och trotsade profeterna. Om vi syndar och trotsar profeterna kan vi också straffas. Så man ska vara rädd för Allahs straff. Och det här ska vara en tankeställare. Det ska vara en tankeställare för människorna så att de vaknar upp. Och så säger Allah om straffet på den dagen, att det är en dag då vi ska samla människorna Och det är en dag som kommer att vara bevittnad. Varenda människa från Adam till den sista människan kommer att samlas på domedagen. De kommer alla att vara där. Och Allah kommer att bevittna denna dag. Änglarna, människorna, jinnerna kommer alla vara där och bevittna vad som sker på denna dag. Och vi skjuter inte upp den förutom till den tid som vi har bestämt. Domedagen har en bestämd tid. Och när den dagen kommer så kan den inte läggas senare, utan den kommer infalla på den dagen. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala, på den dagen så ska ingen människa tala utan Allahs vilja. Ingen människa tillåts att tala, ingen ängel tillåts att tala. Folk kommer att stå i skräck, totalt tysta på den dagen, tills att Allah subhanahu wa ta'ala ber dem att tala. Allah musta'an. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala i vilket tillstånd folk kommer att vara den dagen. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. Vissa kommer den dagen att vara fördömda, ashqiya, och vissa kommer den dagen att vara su'ada, och kommer att vara lyckliga. Det finns ingen tredje grupp av människor. Det är dessa två grupper på domedagen. Fördömd, olycklig, straffad, förbannad eller lycklig. Det här är de två grupperna som finns på domedagen. Och så säger Allah vad som händer med folket som är fördömda. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقَوْ فَفِنَّار. De som är fördömda kommer att vara i elden. Och där kommer de med det här ljudet som är zafir och shahiq. Och det nämns som det fulaste ljudet som kan komma från en människa. Att det kommer som ett tjut och stönande ljud från människan. Som när man hyperventilerar eller någonting sånt. Man har svårt att andas och bara andas ut och andas in med så här tjutande ljud. På grund av det enorma straffet i helvetet. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala att de kommer att förbli där så länge himmel och jord består, om din Herre inte vill annorlunda. Och din Herre gör vad han vill. Den här versen ska inte misstolkas. Att de kommer att vara i elden så länge himlen och jorden består, så länge din Herre inte vill annorlunda. Att yani, jorden och himlen försvinner och sen så går de ut från elden. De många lärda har sagt i tafsir på den här versen att förutom det som din Herre vill betyder det på domedagen. Ja, de kommer straffas i all evighet, ett oavbrutet straff i helvetet utan död. Och det enda undantaget är innan de går in i elden. Ja, en yawm al-qiyama är en lång evighet. Och den enda stunden de inte kommer vara i elden är innan de har gått in i elden. Men efter de har gått in i elden, då är det kört. Då finns det ingen återvändo för de som dör som kuffar, då självklart. Och samma sak för folket i paradiset, då Allah Azza wa Jal säger att de lyckliga ska ha paradiset till boning. Och där ska de förbli så länge himmel och jord kommer att bestå, om din Herre inte vill annorlunda. Så samma sak där, de kommer att vara i Jannah för alltid, för evigt, oavbrutet. Och den här istifna, det här undantaget, det är på domedagen, innan de har gått in i paradiset. Och sen nämner Allah Azza wa Jalla att deras belöning i Jannah är en gåva av oavbruten lycka utan ände. Det är också något väldigt vackert. Att en person i det här livet kan njuta. Han kan ha en period där han har det bra. Han har semester, han har hög lön, han bor i ett fint plats, det bästa vädret, han har en vacker fru, han har allt möjligt. Men saker och ting tar slut i det här livet, eller hur? Varje rolig sak kanske blir tråkig. Varje hälsa kanske slutar i sjukdom, rikedom i fattigdom och så vidare. Men i paradiset finns inte, utan det är oavbruten lycka. Det finns inget slut på det. Och Allah säger också att det är en aba, det är en gåva från honom. Så vi ber Allah Azza wa Jalla om hans fadl, av denna oändliga gåva. Amin. Här är också en faida som vi var inne på lite igår när vi talade om profeten Muhammad alaihissalam. Så finns det en sahih hadith, och det är att profeten Muhammad alaihissalam en dag kom och hade fått lite grova hårstrå. Bara sådär. Så sahaba de sa, hur fick du de här? Och då så sa han, tjejebet ni hud och akhavatuha. att det var surat al-Hud och de sura som liknar den som gav mig grått hår. Så att surat al-Waqia, Hud och vissa sura i slutet på Juzamma och sådär, eller i början på Juzamma, som talar om domedagen och vad som sker där i. Yani, de var så allvarliga att de gav profeten al-Islam gråa hårstrån. Så här är mycket allvarliga verser. Allah al-Mustan. Författaren nämner också verser på surat Ala Imran där Allah subhanahu wa ta'ala säger وَيُحَدِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ. Allah varnar er för honom själv. Allah varnar oss för honom själv. Yani, de lärda säger att Allah varnar oss för hans straff. Och det här är yani, وَفِي ذَلِكَ غَايَةُ التَّحْذِيرِ. Yani, det här är så långt man kan gå i att varna. Och det berättas också från Al-Hasan al-Basri att han sa مِرَأْفَتِهِ بِهِمْ حَبَّرَهُمْ بِنَفْسِ. Att från Allahs vänlighet och godhet mot människan är att han varnade dem för sig själv. Eller varnade dem om sig själv. Att han är hård i att straffa, han är sträng i att straffa och så vidare. Allah subhanahu wa ta'ala säger också i Koranen i surat al-Abasa يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Den dagen då varje person kommer att fly från sin broder, från sin moder, sin fader, från sin fru och från sina barn, och varje person är på den dagen upptagen med sina egna problem eller angelägenheter. Yani, i dunya, i det här livet, om vi har ett problem, så kanske vi vänder oss till en nära vän. Vi kanske vänder oss till en släkting, våra föräldrar, vår familj, våra barn, för att få hjälp. Men på domedagen är det tvärtom. Varje person kommer att fly från alla människor. Det finns ingen som kan vara din khalil och räddare och nasir på domedagen, utan varje person är för sig själv. Och till och med de bästa av människor, Allah subhanahu wa ta'alas profeter, vad kommer de att säga på domedagen när folk ber dem att göra shafa'a? Vad säger de? Nefsi, nefsi. Idag tänker jag bara på mig själv. Idag är Allah så arg han aldrig har varit och aldrig kommer att vara efter idag. Nefsi, nefsi. Och det här är Allah Azza wa Jalls profet. Så vad tror ni då om resten av människor? Nes'al Allah al-afa wa al-afia. Författaren nämner också de första verserna från surat al-Zalzala, eller surat al-Hajj. Där Allah Azza wa Jall säger: Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum, inna zalzalata sa'ati shay'un 'azim. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma ardat wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adaballahi shadid. Allah säger här: Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum. Har människor, frukta eran Herre. Var rädda för Allah Azza wa Jall. Inna zalzalata sa'ati shay'un 'azim. Domedagens skakning av jorden kommer att vara någonting stort, någonting enormt. Den dagen då ni kommer att se varje ammande kvinna glömma bort sitt barn, lämna sitt barn, och ni kommer att se varje havande gravid kvinna tappa sitt foster. Och ni kommer att se människor som fulla, påverkade, men de är inte fulla, utan det är Allahs straff som är hårt. Den dagen, den är så hård, domedagen, att en kvinna som är ammande, och här nämner också ulema i tafsir en faida lugawiya, en språklig faida. Allah säger inte att kvinnan är murdi'a, hon är en kvinna som ammar, utan murdi'a med te på slutet blir att hon är yani, hon ammar generellt. Alltså en kvinna är ammandes under 2 år. Hon ammar ju till 24-7. Men när hon väl ammar, när barnet dricker, det här är det tillståndet då kvinnan kommer försumma sitt barn. Och ni vet ju i dunja att kvinnan är det som är mest kärt för henne, är hennes barn. Eller hur? Hennes spädbarn. Hon skulle dö 1000 gånger för att hennes barn skulle skadas, eller hur? Och speciellt när hon ammar, och den här kärleken mellan barnet och mamman. Det tillståndet, och lämnar barnet. Och springer bara iväg på domedagen. Och samma sak kvinnan som är havande av skräcken, hon tappar fostret. Och bara springer iväg. Och folk den dagen kommer vara som berusade. Som går runt och till höger och vänster och inte vet vad de gör. På grund av skräcken. De är inte påverkade, men det är skräcken av den dagen. Allah musta'an. Författaren nämner också versen från surat al-Rahman där Allah azza wa jalla säger وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان. Att för den som fruktar att stå inför Allah, den som fruktar att stå inför sin Herre kommer att få två paradis. Den som är rädd för den dagen han ska stå inför Allah, för honom kommer att till honom kommer vi att ge två paradis. Men Tayyip, två paradis. Bara sådär, jag är rädd för Allah, kallas två paradis? Nej. Rädslan för Allah leder dig till att inte synda. Och leder dig till att göra det du är beordrad. Det här är rädsla för Allah. Att du lyder Allah Azza wa Jal. Och den här lydnaden, den ger dig två paradis. Och sen två paradis utöver det, som vi kommer att nämna. Så det är inte bara att jag är rädd för Allah. Och sen killen han gör inte salah, han tar haram och flickvän och allt. Kaos, en katastrof. Och han säger jag är rädd för Allah. Men det är inte khaf Allah. Du är inte rädd för Allah. Om du skulle vara rädd för Allah, du skulle inte göra de här sakerna. Så rädslan för Allah, den sanna rädslan, är att man håller sig borta från haram. Och att man gör det man är skyldig att göra. Taib. Som Allah Azza wa Jal också säger. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَّهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Och den som är rädd att stå inför sin Herre och förbjuder sin nefs från att synda, det är han som kommer att få paradiset som destination. Så här, وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Det här är frukten av rädslan. Att du är rädd och du låter bli att synda, då får du paradiset. Så Allah Azza wa Jalla nämner här att en belöning då för de som har rädsla för Allah Azza wa Jalla i detta liv, att de kommer att få dessa paradis i nästa liv. Och det har nämnts i en hadith i Bukhari och i Muslim att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa det finns två paradis av silver. Allt där i är silver. Och två paradis av guld. Guld och allt som finns där i är guld. Och när folk وَمَا بَيْنَ الْقَوْنَ. Och det enda som hindrar folk från att se deras Herre Azza wa Jalls ansikte är rida ul kibriya, är den storhetens rida, kan man säga hijab, framför Allah Azza wa Jalls ansikte då han, yani, i jannat och adni. Och den här hadithen i Bukhari och i Muslim. Så här nämndes det att det finns två paradis av silver och två paradis av guld. Och det berättas också från Abi Bakr ibn Abi Musa från hans far beträffande Allah Azza wa Jalls uttalande وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان. Och Allahs uttalande وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَان. Och utöver dem två till paradis. Två paradis av guld för al-muqarrabin. Och två paradis av silver för ashabul yamin. Vet ni vilka de är? Vilka är al-muqarrabin? Är någon som vet? Jag har nämnt det. As-sabikun, as-sabikun. Vilka är de? As-sabikun. Vad gör man? Hur blir man en sabikun? Hur blir man för muqarrabin?
De tävlar i det goda.
De tävlar i det goda. Tävlar
någonting
mer? Basic stuff igen. De gör sina plikter. De håller sig borta från haram. Och de gör sunna gärningar utöver det och tävlar i att göra dessa sunna gärningar. Det var det jag ville ha. Jag har helt rätt, men just det här att de gör sina basic saker, förstår du? Och de gör någonting utöver det. Vilka är då ashabul yamin? De som bara håller sig till det som är wajib och håller sig borta från haram. Och kanske inte har speciellt mycket sunna gärningar. Ta in. Så det är ashabul yamin och de kallas också för al-muqtasidin. Yani de som håller sig till det de är skyldiga att göra. Och sen har vi den sista nivån av muslimer som är valimun i nefsi. De som gör orätt mot sig själva. De som faller kort i plikter och faller in i synder. No. Författaren nämner också versen från surat Tur där Allah subhanahu wa ta'ala berättar om folket i paradiset. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَأَلُونَ. Och de vänder sig mot varandra och de frågar varandra. قَالُوا إِنَّ كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَبَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. De kommer att säga att när vi var i dunia så var vi med rädsla bland våra familjer. Men vi var rädda för domedagen, för helvetet, för Allah Azza wa Jal. Så Allah subhanahu wa ta'ala visade oss sin nåd och han räddade oss från den varma elden. Så här finner jag också att de som fruktar Allah Azza wa Jal kommer i slutändan att hamna i paradiset. Allah Azza wa Jal kommer att ge dem från hans nåd och de kommer att hamna i jannah. Och så säger Imam al-Nawawi att det finns otroligt många verser beträffande detta ämne som är välkända. Och al-gharad, yani meningen var bara att poängtera vissa av dessa verser. Waqad hasab, det har vi uppnått. Och vad beträffar haditherna så är de också otroligt många. Och vi kommer att nämna ett antal av dessa hadither. Wabillahi tawfiq. Och framgången ligger hos Allah. Ja, och han börjar med att nämna hadith Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Där han säger: Haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq. Allah azza wa jal sände bud, berättade för oss och han är as-sadiqul masduq. As-sadiq, den som talar sanning. Och al-masduq, den som man tror på eller att hans information som han berättar kommer från någon som också är sanningsenlig. Yani från Allah, från Jibril, från Muhammad al-Islam. Silsila, den här kedjan, är alla ärliga och det finns ingen falskhet i detta. Yani det som sägs är sant. Vad var det profeten al-Islam sa? Det var att när Allah azza wa jalla skapar oss i kvinnans mage så samlar han här och då säger ulema vätskan av mannen och kvinnan i moderns mage i 40 dagar som en liten droppe. Och efter det så blir det som en alaqa, som en liten blodklump efter 40 dagar till. Och efter 40 dagar till så blir det som en mudgha, som en tuggad köttklump. Och sen skickar Allah en ängel som blåser in själen i fostret. Och ängeln beordras att skriva ner 4 saker. Att skriva ner människans uppehälle, vad hon kommer att tjäna, hur länge människan kommer att leva, vad människan kommer att göra och om människan är olycklig eller lycklig. Yani muslim eller kafir. För vid honom, som det inte finns någon sann gud förutom, så kommer en person att göra gärningarna av folket från paradiset. Tills det endast finns en liten armslängd mellan honom och paradiset. Och då slår ödet in och personen börjar göra gärningarna av folket från elden och han går in i elden. Och någon av er kanske gör gärningarna från folket av elden tills det finns mer än en armslängd mellan honom och elden. Och då slår ödet in och han börjar göra gärningar av folket av paradiset och går in i paradiset. Och den hadithen är i Bukhari och i Muslim. Den här hadithen är väldigt mäktig och det är den 4 hadithen i Arba'in al-Nawawi. En väldigt mäktig hadith som handlar om ödet. Att vårt öde är skrivet. Och här nämns också de faser som fostret går igenom i kvinnans mage. 40 dagar vätska, droppe. Och sen 40 dagar som en blodklump. Och sen 40 dagar som en tuggad köttbit. Och sen efter det 120 dagar. Så skickar Allah Azza wa Jalla en ängel som då går sig in själ i detta foster. Och då kan man också se om det är en pojke eller flicka. Och då skrivs de här sakerna ner. Och det här är också ett av, man kan säga, li'ajaz al-ilmi, yani vetenskapliga bevis som finns i Koranen och i Sunna. Det här är information som man nyligen har fått reda på. I embryologi, den här kunskapen om foster, så är det här ny kunskap. De här yani faserna som fostret genomgår. Och det finns detaljerad beskrivning i Koranen och i hadithen på dessa stadier. Så ängeln kommer och blåser in en själ i fostret efter 120 dagar, yani 4 månader. Och det här är också det som kofar säger. Efter 4 månader, de tillåter inte kvinnor att göra abort. Är det inte så? För de vet att då är det fast som en levande människa. Och därför säger också ulema att om en kvinna skulle få missfall efter 120 dagar, så är det ett barn, levande barn, som har dött, som ska namnges, tvättas och begravas bland muslimer. Och om det är innan 120 dagar, så är det inte samma bestämmelse. Men man kan ändå gräva ner det. Men man behöver inte be och så vidare över det, för det är inte någonting som har haft liv. Men varför nämner författaren denna hadith i detta kapitel om att vara rädd för Allah Azza wa Jal? Han nämner profeten alaihissalam att en person gör gärningarna av folket av paradiset. Han är muslim, gör salat, fastar och allting. Och precis innan han ska dö, han är jättenära paradiset, kanske någon dag innan han ska dö, så lämnar han islam och blir kafir och går till helvetet. För det var skrivet att han skulle bli en kafir. Så ödet kommer slå in. Och samma sak motsatsen. En person kanske lever som en kafir, en fajir, en syndare hela livet. Och precis innan döden, så blir han muslim och gör gärningarna som leder till paradiset och han går in i jannah. Den här hadithen, ja ikhwa, ska få oss att vara rädda för su al-khatima. Att vara rädda för det dåliga slutet. Att dö som kuffar. Och att inte ha den här tro på sig själv. Att men jag är en stark muslim, jag är säker, jag är garanterad paradis. Nej wallah. Utan vi ska alltid be Allah om thabat, att vara starka på religionen. Och vi ska be Allah om husnul khatima, att dö på det bästa sätt. Väldigt viktigt är, tro inte att kallas, det är garanterat. Det finns folk som har halkat. Är det inte så? Finns folk som har halkat. Så be Allah Azza wa Jal att vara fast på sanningen. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dini. Och be också Allah om husnul khatim. Och Allah ta mitt liv i det bästa tillstånd. Man kan säga olika dua, man kan säga på svenska också. Och Allah ta mitt liv när du är nöjd med mig. Och Allah ta mitt liv i det bästa tillstånd. Och Allah skydda mig från att gå vilse. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Det finns många fina dua som handlar just om detta. Thabat. Att vara stark på religionen. Allah musta'an. Och hadithen lär oss också en annan viktig sak. Ibland är det snabbt med att gå och peka finger på folk. Säga, han är kafir. Han ska till helvetet. Den här personen, kriminell, knackare, pundare, shaitan. Kallas, han ska till jahannam. La wallahi, vi vet inte. Eller hur? Kanske han gör tauba. Och hur många onda människor har inte omvänt sig och blivit bland de bästa av människor. Ibland det är saker som vi inte kan förstås på. Är det inte så? Till och med från sahaba, yani de som kanske hade bästa förutsättningarna att bli muslimer, Abu Talib. Han trodde på Muhammad al-Islam, han hjälpte Muhammad al-Islam, han hade goda karaktärsdrag, men qaddar Allah, han valde att inte bli muslim, han dog som kafir. Andra av sahaba som var yani jättedåliga innan islam, krigade mot islam, krigade mot profeten Muhammad al-Islam, dyrkade statyer och allting, mashallah, Allah vägledde dem till islam. För våra hjärtan kan vi inte rå över. Det är Allah Azza wa Jal som har våra hjärtan mellan sina fingrar och han vägleder den han vill och vilseleder den han vill. Allah musta'an. Författaren nämner sen hadith Abdullah ibn Abdullah ibn Mas'ud där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att helvetet kommer att dras fram på domedagen med 70 000 rep. Och på varje rep är det 70 000 änglar som drar. Helvetet, Jahannam, är skapat och uiddat lil kafirin. Det kommer att dras fram på domedagen, som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt: وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّ لَهُ ذِكْرًا. Den dagen då vi kommer att ta fram helvetet, och då kommer människan att minnas. وَأَنَّ لَهُ ذِكْرًا. Vad ska vi gynna henne att hon minns och ångrar sig den dagen? Så här nämner Rasul alayhi salatu wassalam att Jahannam kommer att dras fram på domedagen. 70,000 rep, och på varje rep är det 70,000 änglar som drar. Det blir ett antal på nästan 5 miljarder änglar som drar fram helvetet. Änglarna som är otroligt starka. Och det här bevisar också änglarnas enorma antal. Och det här bevisar också hur stor helvetet är. Och det här ska få oss att vara rädda för helvetet. Må Allah skydda oss. Han berättar också för Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma att han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga att den personen som har det mildraste straffet på domedagen, eller i elden, eller på domedagen, är en man som kommer att få en som glödande kol under sina fötter, som orsakar och får hans hjärna att koka. Och han tror att han har det hårdaste straffet, att ingen har ett hårdare straff än honom, trots att han har det lättaste straffet. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och förra hadithen fanns i Muslim. Så här nämner Rasul a.s. att den personen som på domedagen kommer att ha det minsta straffet i helvetet. Och då har nämnts i vissa hadither att det här är Abu Talib. Det här är Abu Talib. Då profeten al-Islam kommer att få göra en speciell shafa'a för honom. Medling att Allah ska lätta straffet för honom. Och vad är det här straffet? Att han kommer att stå i toppen av helvetet. Och han kommer att få som glödande kol under sina fötter. Och de nämner här också, ordet akhmas är den delen av foten som är, vad heter det? Som inte rör marken när man står. Alltså inte själva fotsulan, utan den här mittendelen av foten. Där kommer han att ha som två, eller som glödande kol, som får hjärnan att koka. Allahu musta'an. Och han tror att han har det hårdaste straffet i helvetet, trots att han har det minsta straffet i elden. Precis som mannen, sista mannen i Jannah. Motsatsen. Han tror att han har den bästa platsen i Jannah, som han hade. Och den här mannen tror att han har det värsta straffet i helvetet. Mala khuddas. Och här är ikhwa, som ulema säger, det här ska få oss att vara rädda för elden. Om synder leder till elden, och det här är minsta straffet till elden, vem vill ha ett sånt här straff? Skor och glöd under fötterna som får hjärnan att koka. Koka. Ja? Fotvalvet. Ja. Som får hjärnan att koka. Subhanallah. Wallahu dos. Och det här bevisar också, som ulema nämner, att helvetet har darakat. Helvetet har också nivåer. I Jannah det kallas för darajat, nivåer uppåt. Och helvetet darakat, nivåer neråt. Man kan också säga darajat i helvetet, men vissa ulema använder ordet darakat, yani nivåer neråt. Vem är längst ner i helvetet? Al-munafiqun. Ja. Och sen har vi här toppen av helvetet, minsta straffet, subhanallah. Författaren nämner också från Samura ibn Jundub radiyallahu anhu att profeten sallallahu alaihi wasallam sa att det finns de som kommer att brinna i elden upp till sina hälar, de som kommer att brinna upp till sina knän, och de som kommer att vara upp till midjan, elden är upp till midjan, och på vissa av dem upp till halsen, eller här ja. Tarquta. Tarquti, no, upp till här, yani halsen. Och den här hadithen i Muslim. Så här finner vi också att folk i elden straffas på olika sätt, beroende på vilka synder de har gjort i det här livet. Att vissa kommer vara djupare ner i elden än andra. Subhanallah. Som Allah säger, وَلِكُلِّ دَرَجَاتِ مِمَّا عَمِلُوا. Att de kommer alla att ha nivåer baserat på vad de har gjort. Och Allah kommer att ge dem yani straff eller belöning för deras gärningar. Wahum la yuzlamun, utan att de förtrycks. Det berättas också från Ibn Umar radiyallahu anhuma att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att folk kommer att stå li rabbil alamin, inför världarnas herre. Så pass att en person försvinner i sitt svett, eller hans svett kommer att nå upp till hans öron. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Vad är det som händer på domedagen? Det är att solen kommer nära. Solen kommer jättenära människan. Som det har berättats i en hadith författaren kommer att nämna. Redan nu så klagar folk på att det är varmt. Vissa länder har det i år varit värmerekord och liknande saker. 55 grader och så. Och då är solen här där den är. Vad ska vi säga om solen kommer närmare? Och den kommer jättenära på domedagen. En mil, en arabisk mil. Och folk kommer att stå och svettas ihjäl. Förutom de som Allah azza wa jal ger sin skugga. Och Allah kommer göra så människorna svettas då otroligt mycket. Allah musta'an. Han berättar också från Anas radiyallahu anhu att Rasulullah alayhi salatu wassalam gav oss en khutba. Och de sa: "Ma sami'tu mithluha qat." Jag har aldrig hört en liknande khutba. Och då så sa profeten alayhi salatu wassalam: "Law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katira." Om ni visste vad jag vet så skulle ni skratta mindre och ni skulle gråta mer. Och då täckte sahaba sina ansikten och de började att gråta. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och en annan riwaya på hadithen så sa de att det var något som nådde Rasulullah alaihi salam, så han började att predika. Och han sa: "Uridat alayya al-janna wan-nar." Jag har fått sett paradiset och elden. "Falam araka al-yawm fil khayri wash-sharr." Jag har aldrig sett någonting som kan liknas vid det jag har sett idag när det kommer till ont och gott. Om ni visste vad jag vet så skulle ni skratta mindre och ni skulle gråta mer. Och då så säger Anas att jag har inte sett någon hårdare dag hos sahaba än den här dagen. De täckte sina huvuden och de började gråta. Allah al-Muslim. Och det här är verkligheten. Om vi verkligen visste vad som väntar oss i nästa liv, så skulle livet inte bara vara en lek som den är för många av oss. Vi skulle inte strunta i salat. Vi skulle inte göra en massa haram. Wallah, om vi visste verkligheten av helvetet, verkligheten av graven, verkligheten av domedagen, wallah, vi skulle skratta mindre. Vi skulle leka mindre. Allt det här tramset som folk gör i dunjan. Och vi skulle ta livet på allvar. Vi skulle gråta mer över våra synder. Och så är det, wallahi. Och därför, ju mer en människa förstår och inser allvaret, ju mer kunskap man har, ju mer insikt har man och förståelse i allvaret som väntar i nästa liv. Som profeten Muhammad s.a.w. "Jag är den av er som är kunnigast av Allah och jag fruktar honom mest." Så att när människor vänder sig bort från Allah och de syndar och drunknar i synder och lämnar sina plikter, så är det på grund av okunskap och att de inte tar nästa liv på allvar. Allah måste. Och de lärde nämner också här att ni skulle skratta mindre. De nämner att för mycket skratt, som det har nämnts i hadith Tirmidhi, tar död på hjärtat. Det tyder på att man har ett hårt hjärta, ett dött hjärta. Man bara skrattar 24-7. Ja, livet är bara en lek. Man tar inte saker och ting på allvar. Allah musta'an. Och hadithen bevisar också att sahaba hade mjuka hjärtan. Så de tog åt sig och tog det här på allvar. När de fick en förmaning så grät de. Och tog åt sig. Det var inte så som många av oss. Det är som att man pratar om någon annan. Fast det pratar om oss, subhanallah. Och sahaba var de bästa av människor. Och de grät. Allah musta'an. Författaren nämner också en hadith från al-Miqdad radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: att solen kommer nära på domedagen, närmar sig skapelsen tills den är nära som en mil. Och då så sa en man som berättar hadithen, jag vet inte vilken slags mil som menas i hadithen. Det finns en arabisk mil, eller det finns två olika former av mil. Och folk kommer att vara i sitt svett beroende på sina gärningar. Vissa av dem svettas upp till anklarna, andra upp till knäna, vissa upp till midjan, och vissa kommer nästan att dränkas av sitt svett. Och sen så pekade profeten al-Islam på sin mun. Och denna hadith finns i Muslim. Och en mil på arabiska, de nämner att det är mudd al-basar, min al-arv. Yani, en arabisk mil som man ibland finner i hadither, det är att du står på en rak plats så långt du kan se. Och vissa nämner att det är 3000 dira. Och vissa muhaddithin 4000 dira. Yani, vad säger man? Dira under arm, som kanske 40 cm gånger 4000 ungefär. Och en annan liknande hadith så sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam att människorna kommer att svettas på domedagen till svettet sjunker ner i jorden 70 dira'a, 70 underarmslängder. Och de kommer att dränkas i sitt svett upp till öronen. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och det här kanske låter konstigt, hur kan en person dränkas i sitt svett? Svettet rinner ju av kroppen. Men allting är möjligt för Allah subhanahu wa ta'ala. Och någon kanske tänker, hur kan svettet rinna ner 70 dira i jorden? Hur mycket svett finns det i människan? Allting är möjligt för Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kan få hur mycket svett som helst att rinna ut från kroppen. Så det här är också beroende på ens gärningar på domedagen. Ju mera synder man har, ju mera kommer människan att gärna dränkas i sitt svett på domedagen. Allah musta'an. Vi ska ta en sista hadith, hadith 404. Och den berättas också från Abu Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att vi var en dag med Rasulullah sallallahu alaihi wasallam och vi hörde ett dundrande ljud. Vi hörde ett brakande eller dundrande ljud. Och då så säger Rasulullah sallallahu alaihi wasallam att tadruna hal tadruna ma hada. Vet ni vad det här är för någonting? Och då så säger sahaba Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah och hans sändebud vet bäst. Och då säger Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, det här är ett stenklot som slängdes ner från toppen av helvetet för 70 år sedan. Nu landade den i helvetet. Nu landade den i helvetet. Ni hörde dess dundrande ljud. Och denna hadith är muslim. Subhanallah, den här hadithen bevisar för oss att helvetet är otroligt stort, som vi sa. När änglarna drar fram helvetet. Men det är också otroligt djupt. Och det här, jag är inte duktig på fysik. Men om du slänger ner en sten från ett flygplan. Det tar inte lång tid för att det ska ramla ner på jorden, eller hur? Ja, det tar inte. Här, 70 år. Oavbrutet fallande. Hur högt upp i rymden måste du gå för att kasta någonting? Och det ska ta 70 år innan det landar. Så djupt är helvetet. Och trots detta, det kommer att fyllas. Fyllas med vad? Bränsle. Vilket bränsle? Nasu wal hijana. Människor och stenar. Ulema nämner, det är inte vilka stenar som helst. Det är kibrit. Som på svenska heter svavel. Svavelsten. Du vet det som finns på tändstickor. Ja, det här verkligen brinner och fräter. Subhanallah. Och då förstår man också hur varm helvetet är. Om dess bränsle är stenar. Det är bränslet. Hur varmt måste det vara för att en sten ska vara bränsle? Och det har nämnts i en hadith att helvetet är 69 gånger varmare än elden i vårat liv. I dunya. 69 gånger varmare. Nas'al Allah al-afwa wal-afiyah wa-salama. Allahumma ina'udhu bika minan nar. Må Allah skydda oss från helvetet. Och må Allah azza wa jalla ge oss paradiset. Och vi fortsätter inshallah azza wa jall nästa vecka och går igenom dessa hadithen bi idhnillahi ta'ala.